åt andlig mognad. Och jag tror att vi befinner oss i ett intressant läge. För att vi har så länge sysslat med olika ganska speciella frågor inom kristendomen, kristenheten. Jag skulle vilja ha någon sorts återgång till det basala. Det som vi nästan har glömt av på sätt och vis. Och vi ska ställa frågan, vad är församlingen till för? Vad ska den göra? Och när den frågan ställs så tänker man genast på missionsbefallningen. Och det händer att man får dåligt samvete. Men vi ska titta på en annan text och se det hela från ett lite annat håll. Så vi ska gå till brevet till Efesus, 4:e kapitlet. Jag börjar läsa där i den 7:e versen. Jag delar ut lite biblar, ja. De som vill ha. Fjärde kapitlet, 7:e versen. Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Det här är ju en fantastisk text. Lite i förbigående så nämns nådegåvor. Åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Du har alltså fått en nådegåva. Och ibland så kan man undra vad kan det vara för någonting och hur får man reda på det? Det du gör av kärlek, det är en nådegåva därför att Kristus fyller den med sin nåd. Var och en av oss fick nåd. Och han tog fångar. Han fångade in oss för att vi skulle bli fria. Och han kommer att fånga in många andra. Han ska uppfylla allt. Han ska bli allt i alla. Men så får vi då en liten inblick i vad som gäller för församlingen. Den har till sin uppgift uppgift att bygga upp Kristi kropp. Och det är så att församlingen är Kristi kropp. Men vi har också uppgiften att låta Kristus kroppen bli synlig. Och det handlar ju om gemenskap det här. Att lemmarna finner varandra och i sin gemensamma tjänst kan göra saker som inte den enskilda människan förmår. Vad är det för gemenskap? Vad gäller det för gemenskap? Här talas nu om fem olika former av ledare i församlingen. Profeter, evangelister, apostlar, herdar och lärare. De ska hjälpa varandra och övriga att inte längre vara barn. Nu är det ju Mikael i dagen idag. Vi läste ju just evangeliet om barnen. Att ni inte blir som barn, så kommer inte in i himmelriket. Men vi måste lära oss att se skillnad på barnaskap och barnslighet. Barnaskap, det är vår medborgarrätt att tillhöra Guds familj. Och barnaskapet handlar ju också om att vi är läraktiga och har en längtan efter lydnad. Men här talas det om barnslighet. Vad är det? Ja, det är osjälvständighet. Hela denna väldiga uppsättning av olika ledare bland Guds folk är till för att göra oss andra till självständiga individer. Vi kan ju alltid testa oss själva. Du står i en stor skara, alla tittar upp på himlen och säger att den är grön. Ensam står du där och säger, men jag tycker den är blå. Tiger vi? Eller säger vi? Att kunna stå för en uppfattning när ingen annan delar den. Och kanske också att hellre ta en konflikt och ändå stå för sanningen. Men stopp nu lite grann. Det var gemenskap vi skulle sikta på. Ja. Gemenskap handlar ju om att vi lägger ner våra liv inför varann. Det måste ju vara en självständig handling för att det ska, så att säga, leda någon vart. Och det betyder ju alltså att en äkta gemenskap, den bygger på självständiga individer. Det är ju en paradox, en skenbar motsägelse. Men om jag får komma till en självständighet så att jag sedan lägger ner mitt liv inför dem som jag delar gemenskapen med, då har ju min självständighet inte blivit ett tillfälle till synd eller ett tillfälle till maktgalenskap. Jag har ju lagt ner min självständighet. Men ofta ser man i själavården att man behöver hjälpa människor att våga ta steg i sitt liv, steg som leder till större självständighet. Och detta är inte för att man ska sitta liksom ensam i sin vrå och tycka att allting är konstigt och här har jag inget att göra, utan istället för att vi ska kunna älska. Kärleken är ju en självständig gärning eller attityd. Den är ju något jag har valt, inte därför att jag var tvungen utan därför att jag bestämde mig för. När vi har kommit till den självständigheten så kastas vi inte hit och dit av olika trender. Då är den sista formen för andeutdrivning ointressant. Även om det finns tillfällen då man kan och kanske måste befria människor och varit inne i det okulta. Utan istället så finner vi att det går ut på att vi ska fördjupas i vår inbördes gemenskap genom att bli självständiga. Det är en farlig genväg som är ens genväg. När man gör tvärtom, när man sätter samma uniform på alla och ställer dem i fyrkantiga grupper för att gå med raka knän och tala om Kristi soldaten, då har man på något sätt ändå berövat människan själva förutsättningen för att handla i kärlek. Man kan handla i makt på det, men det är ju inte Guds rike. Att kunna handla i kärlek är ändå en fråga om självständighet mitt i gemenskap. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Det som förändrar förhållanden, relationer, det är den barmhärtiga sanningen. Sanningen kan vara hur obarmhärtig som helst. Den kan vara fruktansvärd. Men Guds rike innehåller inga halvsanningar för barmhärtighetens skull. Gud filar aldrig på sanningen. Han målar inte över saker. Det är sanningen som gäller. Men det är den barmhärtiga sanningen. Att vi får se det här som Johannes skriver i sin prolog, att vi såg hans härlighet liksom en enfödd sons härlighet från sin fader, och han var full av nåd och sanning. Och det är en så underbar tanke det här, att vi kan få lov att mogna. Och att mognaden leder till en självständighet, en växande självständighet som vi ständigt är inställda på att lägga ner inför dem som vi har en kristig gemenskap med. Och det är ju så här att allt har sin tid, skriver predikaren. Samla ihop stenar har sin tid och kasta bort stenar har sin tid, säger han. Det är ju lite lustigt bägge delarna, tycker jag. Men väckelser kommer inte liksom när som helst och hur som helst. Utan mellan väckelserna så breder synden ut sig. Och nivån liksom sjunker undan för undan. Tills så många har trasslat in sig så mycket i sina egna falska livsvan att de ropar på Gud. Då stiger kanske ett samfällt rop i folksjälen. Och då är det ju underbart att församlingen finns där. Men emellan de tiderna så kanske vi också ska ta vara på möjligheten att komma närmare varandra. Som Jesus säger i nattvardsfirandet: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är ju alltså det ultimata miraklet. Vi har kärlek till varandra. Det stryks alltid under i talet om nådegåvor, så dyker alltid det här uttrycket var och en upp. Vi kan kolla i första Korinthierbrevet 12:7. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andra. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Här finns ju alltså detta uttryck var och en två gånger. Därför är det så viktigt att vi förstår att det här är inte någonting som är till för en andlig elit, någon sorts första klass kupé, utan det här är någonting för alla. Därför det handlar ju i djupast sett om att vi får gåvan och möjligheten att på något vis utföra Kristi gärningar, hans kärlek, föra den vidare. Och jag skulle önska att vi kunde nollställa oss när det gäller just den här frågan. För vi är mer präglade än vad jag tror vi förstår av detta, att människor med nådegåvor, det är de som åker jorden runt och har stora helande kampanjer och sedan sätter sig på planet och åker till nästa ställe. Nej, nådgåvorna är ju i första hand till att för att verka i den gemenskap där vi själva lägger ner vår självständighet inför varandra. Den som har fått mogna fram i våra liv och som vi alltså bjuder på. Inte till en jättestor krets, för det är inte meningen. Själva begreppet vår nästa, det är ju vår granne. Det är han som bor i lägenheten intill. Och min nästa kan mycket väl bo på Maldiverna eller i Argentina. Men utgångspunkten är att min nästa är de jag har. Den regelbundna kontakter med. Och att detta med nådegåvor också fick avdramatiseras. När vi läste den här texten så låter det som om alla nådegåvor skulle vara övernaturliga. Och det är de i den meningen att Kristi kärlek finns i allt som sker. Men jag tycker att motsvarande text i Romarbrevet 12 kapitel, 3-8 verserna, att den gör saker lite mera vardagsnära. 3 verserna alltså. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi så många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska också göra det. Ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk och den som utövar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Här talas det om en nådegåva att fungera som lärare, och det såg vi ju förut att Gud gav församlingen, apostlar och så vidare. Och jag kan bara säga för min egen del att jag minns med förfäran min första föreläsning under den tid då jag var lärare i anatomi för blivande läkare. Jag kunde liksom inte hålla tråden. Jag vinglade hit och dit, och jag minns en student som satt längst bak i föreläsningssalen. Han plockade upp en dagstidning och slog upp framför sitt ansikte så här. Jag minns det fortfarande, var Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Och jag smög ut ur föreläsningssalen efteråt och tänkte att det här får jag antingen lära mig eller också hoppa av. Så att visst, det finns en hel del som man kan lära på det mänskliga planet. Men återigen, för att bjuda på det, för att berika andra, för att lyfta människor upp när de får se Guds nåd. Och det är kanske så att vi oftast bara ser Herren på ryggen. Och redan det är en oerhört gripande syn. Men vi rör oss med så stora ting. Jag går tillbaka till Efesierbrevet, nu till tredje kapitlet, där Paulus ber en bön för församlingen i slutet av kapitlet. Och så rundar han av brevet. Vi läser verserna 18. Nej, han rundar inte av brevet utan bönen, 18-21. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Tillsammans med alla de heliga. Gemenskapen innehåller någonting som individen aldrig kan förvärva. Det finns när kristna lever i en mogen gemenskap, så kan vi ana dimensionerna av Guds nåd som går långt utöver vad någon kan förstå. Och här talar ju alltså Paulus om väldiga ting. Detta som kan möta oss när vi vandrar på mognadens väg. Längtar efter att mer förstå vem Kristus är. Men också komma till den mognaden där, så att säga, prestigen får blekna i våra liv. Vi blir aldrig av med den riktigt, men den kan få blekna. Och att istället vi mognar till den självständighet som vi kan lägga ner för varandra. Och att vi alltså har uppgiften att komma varandra närmare. Här i församlingen har vi börjat mötas på tisdagskvällar ibland till bön. Och jag kan ju säga att Charlotte som leder de här kvällarna har tagit på sig ett ledarskap som känns väldigt befruktande och intressant. och där vi ber för varandra. Efter att en stund har lyssnat, vad ville Herren säga till honom, vad ville Herren säga till henne? Och det är ju alltså ett steg på vägen, tycker jag, ett dyrbart steg. Men vi behöver ju också gemenskapen med Herren. Och det är ju den erfarenheten som Guds folk har gjort i alla tider. Att det blir ingen väckelse, det blir ingen vidare mognad utan lovsång. Att i lovsången få tillbe Herren och verkligen glädjas åt vad han har gjort och vem han är. Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er. Och därför blir lovsången en dyrbar gåva som vi får finna kärlekens atmosfär. Jesus Kristus, tack för din godhet, din rikedom, att du söker gemenskap med oss, att du lyssnar med glädje till vår tillbedjan och med barmhärtighet när vi nämner våra behov inför dig. Vi ber dig, Herre, att du löser oss ifrån alla sådana initiativ och impulser som försökte skapa gemenskap genom att göra oss osjälvständiga. Det var väl det som hände i Knutby, om inte annat. Vi vill, Herre, istället att du gör oss självständiga. Att vi kanske får se på aposteln Paulus, som vågade så mycket, ofta kanske också ensam. Allt detta, Herre, vill du ge åt oss i form av gåvor till var och en. Och vi ber att nåden ska få flöda genom oss alla till gemenskapens uppbyggnad i Kristus Jesus. Amen. Vi ska lovsjunga lite till innan Claes tar upp.